Jul i byn mellan berg och hav av Annika Estasi. Kapitel 1. Måndag den 20 december. Decembersolen sken över instrumentbrädan när Nelly Mattsson parkerade sin SUV på gatan utanför Villa Camelia. Hon öppnade bildörren och andades in den ljumma luften. Äntligen framme. Äntligen hemma. Hon stängde av motorn och betraktade den blåmålade trägrinden. Hade färgen flagat lika mycket när hon var här på visning? Förmodligen. Men hon hade inte brytt sig om det då och gjorde det inte nu heller. För vad spelade en gammal grind för roll när det väntade ett helt hus innanför? Ett hus som nu var hennes. En gulputsad madam med tegeltak och gröna fönsterluckor som bar sina 75 år med den äran. I 4 år hade hon stått obebodd och tålmodigt väntat på att en ny ägare skulle få upp ögonen för hennes charm. Nelly tyckte att det var obegripligt att ingen annan insett potentialen hos Villa Camelia, men invånarna i byn var väl hemmablinda. Eller så hade den vildvuxna trädgården och renoveringsbehovet skrämt spekulanterna på flykten. Oavsett vilket hade säljarna accepterat budet hon gav dem, trots att det låg 20 000 euro under utgångspriset. Enligt byskvallret var det ändå ett överpris, men själv var hon nöjd. Nellys kärlek till huset i Banjul-sur-Mer hade varit ögonblicklig. Och hon hade slagit dövörat till för alla varningar och välmenta råd om husets tveksamma skick. Hon lutade sig ut från bilen och kikade upp mot fasaden. Mungiporna åkte upp och det kändes som om hon hade en lyckoballong i bröstet. Hennes första alldeles egna hus. Ett ylande från baksätet påminde Nelly om att hon inte var ensam i bilen. Hon vände sig om och bad hunden, som såg anklagande på henne, om ursäkt. Du har rätt, Pollux. Vi har suttit i bilen tillräckligt länge. Dags för oss att stiga ur och göra oss hemmastadda. Nelly hann knappt öppna den blå grinden förrän Pollux trängde sig in. Hon knäppte loss kopplet och lät honom gå på upptäcksfärd i trädgården på egen hand. En hög stenmur omgärdade tomten och redan på visningen hade hon försäkrat sig om att det inte fanns några hål han kunde smita ut genom. Grannarna skulle knappast uppskatta om han oinbjuden tog sig in på deras tomt. Fast bygatan utanför var en större fara än sura grannar och Nelly såg till att stänga grinden ordentligt efter sig. Hon välkomnades av en blommande kejsarolvons söta doft och någonstans satt en rödhake och övade skalor. Hon var inte särskilt kunnig när det kom till fåglar och växter, men hon kände igen både fågelsången och busken från huset i Sollentuna där hon bott med Mats, fram till i våras, när han plötsligt inte ville vara gift med henne längre. Tomten i Sollentuna hade varit anspråkslös och i huvudsak bestått av gräsmatta. Villa Camelias trädgård var däremot full av buskar och träd som solen lekte titt ut mellan och den var befriad från allt vad gräsmatta hette. Ogräs fanns det emellertid gott om. Fikonträdet mitt i trädgården visade upp ett sammelsurium av kala grenar och de lika avlövade vinrankorna slingrades inte bara längs ena muren utan ända upp till övervåningens terrassräcke. Det skulle krävas många timmars googlande för att identifiera alla växterna i den inte särskilt stora trädgården, men apelsin- och citronträden var i alla fall omöjliga att missta sig på. Likaså den säkert 3 meter höga kamelia som givit huset dess namn. Under hela bilresan ner från Sverige hade Nelly föreställt sig ögonblicket då hon skulle slå upp fönsterluckorna och släppa in ljus och frisk luft i huset. Lyckoballongen i bröstet fylldes lite till och det kändes som om fötterna lättade från marken. Enligt den franske notarien som skött pappersarbetet i samband med husköpet hade mäklaren gömt husnycklarna i husets södra stuprör. Men bortsett från några vissna löv var det tomt när Nelly stack in handen och letade. Nervöst ringde hon upp mäklaren som genast slog ifrån sig.